Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkomna till lucka 15 i Kolla Svenskens julkalender. Det är ju så att vi släpper podd varje dag 1-24 december. Det gör vi ju för att fira att vi hade så kul i våras när vi poddade varje dag 110 dagar i rad eller vad det var. Och för att det är en slags kampanj som vi kallar Rädda Kolla Svensken 2021. Vi vill ju kunna fortsätta göra så mycket poddar som vi gör. Och det är helt enkelt lite ekonomiskt hållbart som det är just nu. Det här kan man ändra på patreon.com/kollasvensken. Man går in och ger vad man själv vill i månaden. Det finns massa tydliga olika nivåer där. Och beroende på vad vi kommer upp i för summa så kommer vi göra olika många avsnitt i veckan 2021. Vi närmar oss stormsteg, 2 avsnitt i veckan för resten av life-nivån. Sen kommer 3, 4 och till slut kör vi måndag till fredag varje vecka. Så ge er in där och se till att det här blir verklighet. Framförallt kan man ge sig in och efterhands stötta om man lyssnade varje dag i våras. Det tycker jag ändå, det kan man unna oss och säga. Ni ger lite pengar, vi ger väldigt mycket podd. Idag ger vi ett extra tack till Isak Tanoa, Carl Johansson, Sebastian H, Mats Billert, Henning Marklund och Sars Lagerbäck som har blivit nya patrons eller höjt sin Patreon. Extra tack till Sars Lagerbäck som tog sig in på det vi kallar avsnittstaxnivån och därför efter januari kommer få ett tack i varje avsnitt. Det är en bra nivå att ge sig in på om man har råd. Dagens lucka är Kolla Mustafi som för er nytillkomna lyssnare är en podd där jag försöker hitta tillbaka till mitt Arsenal-supporterskap med hjälp av Sebastian Mattsson, dåren och journalisten. Och det går just nu väldigt dåligt för Arsenal, så ni kan gissa hur peppigt det avsnittet var. Här kommer det. Kolla Mustafi, lucka 15. God lyssning!
Välkomna till podden Kolla Mustafi, podden där vi pratar om världshistoriens sämsta fotbollslag, Arsenal FC. Och också podden, som du vet Marcus, som har som ambition att bli en statssponsrad podd. För vi har ju på grund av Hengminsons allmänna vidrighet tagit ställning för Nordkorea. I kampen mot det orättvisa, imperialistiska, vidriga Sydkorea. Hung Min Sons hemnation. Ja. Så vi ska börja här då podden med ett slags Nordkorea-svep. Där vi bara går igenom allt fantastiskt som händer i Nordkorea. Skratta inte åt det. Så vi ska börja med att köra en låt här. Som är inspirerad av en nordkoreansk popgrupp som heter Någonting. Och låten heter With Pride. Så vi kör den då. Så ska jag läsa upp lite av allt otroligt som händer i Nordkorea just nu.
Jag har aldrig blivit så överkörd i början av en podd.
Nej.
Men jag slår igång låten och jag står såklart också bakom det här.
Såklart,
men,
ja.
Varsågod.
Okay, ja. Vi måste visa oss eniga inför vårt ledarskap. Ska jag säga att vi än så länge inte får några pengar i Nordkorea, vilket är lite av en besvikelse. Men vi tänker att med det här meddelandet kommer det ändras. Okej. Nordkorea. En positiv nyhet. Produktionen av cement har gått upp i landet. Jag läser här att cementproducenterna i provinsen Sangwon gör hela tiden nya framsteg med att producera cement. Tydligen så handlar det om att arbetskåren är väldigt lojal mot det stora Nordkorea, vilket man kan förstå såklart. Och med det i åtanke så producerar de mer cement än någonsin.
Det är ju väldigt bra.
Väldigt, väldigt bra. Positiv nyhet nummer två. Det pågår någon form av blomsterfestival nu i Nordkorea som pågår i 80 dagar. Som bara handlar om att man ska dela ut blommor till arbetare. Och det är väldigt stora ceremonier där folk går runt och delar ut blommor, vilket känns väldigt smart nu i coronatider. Jag har sett klipp från den här festivalen. Jag i normala fall skulle jag vara lite skeptisk att ha det här mitt under en pandemi, men jag litar på att de smarta ledarna i Nordkorea vet vad de sysslar med. Det är ett väldigt fint initiativ. Man går runt och delar ut blommor. Och jag ska läsa ett klipp här, eller jag ska läsa ett citat här. They all welcome their proud sons and daughters for doing their best for the country. Ja, men du hör ju liksom. Det här är
ja, det låter ju väldigt bra. Ja. Jag kan inte tänka mig heller att den stora ledaren skulle liksom gå med på någon slags ceremoni som skulle vara smittfarlig.
Nej.
På det sättet.
Jag tror inte ens att patriotismen i Nordkorea innebär att man föds immun helt enkelt.
Ja, men visst har det inte varit typ någon corona där enligt rapporterna.
Exakt. Så det verkar vara helt lugnt att ha en blomsterfestival med ungefär 2000 pers som står superhopträngda. Jag kan inte se någon fara med det. Och sista nyheten då. Det har varit ett stort möte nu. Den 21:a politiska byrån av den 7:e centrala kommittén har hållits. Ledd av vår stora ledare, ordförande, kamrat Kim Jong-un, som var där. Och jag har försökt läsa det här mötesprotokollet. Och vad jag kan läsa mig till så handlar det om att partiet vill ha större kontroll i landet helt enkelt. Mm. De tycker inte att de har tillräckligt mycket kontroll, så de vill ha mer kontroll. Och,
det är ändå också en positiv grej tycker jag, att de är så hungriga att de vill,
att de vill ha mer. Till skillnad från Arsenal så vill de ha mer. Det stöter vi såklart på alla sätt och vis. Så tack för det här Nordkorea. Lite trist att vi inte fått några pengar än, men ni har vårt fullständiga stöd.
Ja, wow, vilken inledning.
Jag är fortfarande, hjärtat dunkar efter den här cementnyheten. Tänk allt gott det här cementen kommer göra för dem.
Ja, verkligen. Jag tycker också det här är väldigt bra för att om vi mot förmodan skulle ha någon lyssnare som är mot Nordkorea, ja, kan ju de också bara tänk på det här att Heung Min Son fick alltså en svensk stor podd att börja propagera för Nordkorea.
Verkligen.
Så att det är Heung Min Sons fel att svensk media stöttar diktaturer.
Heung Min Son radikaliserar människor helt enkelt. Han får dem att försvara förtryckare.
Ja, men verkligen. Och jag tycker så här, nu kommer inte det bli några artiklar om honom i sån skvallpress i England om just så här, eftersom de bara hatar svarta personer. Ja. Men det är ändå en grej att en så pass bra Premier League-spelare liksom får ett land att vända sig till Nordkorea.
Ja, alltså det är ändå, det är sinnessjukt. Det är vidrigt. Med det sagt, ja, vi älskar Nordkorea.
Ja, verkligen. Kim Jong-un, om du lyssnar som du gör ibland, ta hand om dig.
Kim Jong-un, more like Kim Jong-king, som jag säger.
Exakt.
Ska vi prata lite om Arsenal?
Ja, men ska vi, vi kan väl först bara snabbt tacka Sebastian Skilacci på Twitter. Jag tror det är ett nickname.
Ja, det tror jag också.
Som dels slängde ihop en otrolig logga till podden, men också en väldigt bra Kim Jong Källström-bild.
Ja, det var otroligt. Överhuvudtaget så har vi, det märkte vi när vi sände live nu, vi har lyssnare och känns för mig att säga fans, men på något sätt medlidande då kanske, som är jävligt, de är jävligt vassa och roliga och är roligare än vad vi är, vilket är lite sårande, men också fint.
Ja, men det tycker jag är helt fine. Alltså jag känner ändå som att vi är ett gemensamt gäng som liksom lider med det här idiotlaget. Och sen, eller vi är liksom ett gemensamt gäng som ihop kan skoja om Arteta och allt det andra. Så jag blir bara glad att de är så jävla roliga.
Men jag tänkte på det här med att vi ändå hittar stöd hos varandra. För att, okej, vi kommer prata om Xhaka och om Artetas framtid och jära, jära, jära. Men du och jag pratade i, när var matchen? Jag glömmer bort sånt så jävla snabbt.
Söndags klockan 20:15.
Då pratade vi om så här att fan, vi får inte bli en för deppig, monoton, repetitiv podd som bara sitter och liksom mår dåligt podd efter podd. För då blir det inte kul att lyssna på. Och då funderade vi på så här, borde vi ha liksom ett glatt inslag mitt i? Alltså någon slags tillbakablick till svunna goda tider.
Just det, tanken var väl så här, vi slipper prata så mycket om hur deppigt det är nu om vi gör någon sån, här är våra gamla favoritmål eller någon gammal, ja men ni alla fattar, en sån nostalgisk grej.
Ja, men då funderar jag på om egentligen, är det folk vill ha? För nu ska jag, du har ju ingen akademisk utbildning alls, eller hur?
3,5
år. Nej, ingen alls, som sagt.
Mer än dig, jag, alltså, för jag har ju journalistprogrammet och annat.
Men jag pluggade ju med kommunikationsvetenskap. Och då pratade de om vilken sorts...
Har jag också gjort.
Ja, det har jag inte gjort. Då pratade de om vilken sorts musik man lyssnar på när man är på ett visst humör. Och då sa professorn, eller vad fan han var. Han var säkert inte, han kanske var bara en uteliggare som sov i aulan och hade fått... Jag vet inte. Killen som stod längst fram sa... Så här. Ni tror säkert att man lyssnar på musik för att bli glad när man är ledsen. Alltså att man sätter på en glad låt när man är ledsen. För man har liksom en bild av att det är så det funkar. Men alla studier visar att folk bara lyssnar på musik som förstärker sina känslor. Eller känslorna man har i den stunden. Och det har jag funderat på sen dess, så jag tycker att det faktiskt är rätt liksom, att jag har försökt lyssna på glada låtar när jag är ledsen för att bli uppiggad, men det funkar inte.
Nej, exakt, när man är ledsen vill man bara grotta ner sig i samma känsla mer.
Ja, alltså det är liksom, det är fel sorts redskap att lyssna på en glad låt när man blir ledsen. Det är som att så här, det funkar inte i en. Det är som att man ska spela fiol i en orkester så har man fått noterna till en bastuba istället. Alltså det går inte, det flyger inte alls. Så därför känner jag att vi kan inte bli en glad podd. Det skulle klinga falskt, men däremot kan vi erbjuda viss tröst kanske. Jag googlade på det här innan vi började spela in så här. Strategier för att hantera hur man, att man hejar på ett dåligt lag. Jag googlade först how to handle that your team is rubbish. Det gick inte så bra. Problemet var att jävla e-sportsmänniskor, att jag bara fick upp massa träffar och så här. Hur hanterar jag att en i mitt typ, ja, vad fan heter det, Starcraft 2-lag är dålig? Kan jag kicka honom utan att det blir dålig stämning? Det var den typen av team.
Har e-sportarna tagit över Google nu?
Ja, de som är så dåliga med datorer, att de skulle vinna den typen, tror man aldrig. Nej. Men det första hittade, när jag hittade rätt, var en fruktansvärd nyhet. Det är en studie som visar att om du stöttar ett bra lag, då äter du 9% mindre av mättad fett än om du stöttar ett dåligt lag. Alltså du blir alltså tjockare av att stötta ett dåligt lag för att du tröstade det.
Så jävla skit. Du fattar inte Chacka när han tog det strypgreppet att han också liksom skickar alla oss andra in i övervikt och tidigt.
Han ger oss diabetes. Ja, det här har alltså gjort både i USA och i Frankrike. Jag måste läsa upp det. A similar study was performed with French fans and it was found that they would choose crisps and sweets if their team had lost while they went for healthier stuff like grapes and tomatoes if their teams had won. Det är ju helt
men kan vi anmäla Chaka för liksom misshandel? Det är alltså att ge folk
försök. Man kan ju dö om det.
Vållande till liksom så många andras död vad det han gjorde.
Ja, det är mer eller mindre ju det han gör. Sen kommer jag vidare till en annan artikel som i och för sig handlade om amerikanska idrotter, men jag tycker ändå den var ganska relevant för det var liksom en långt reportage med bara folk som stöttar dåliga lag, typ New York Mets inom baseballen och Buffalo har väl aldrig vunnit något i NHL, jag tror det var Buffalo.
Ja, det låter ju verkligen så. Alltså nu följer inte NHL, men gud vad det låter som ett skitlag ändå. Buffalo Sabres, ja, va?
De hade väl hade lite Hasek i alla år på grund av det här konstiga systemet. Att de får bra spelare. Men han var liksom deras enda bra.
Jo, men säkert. Men man hör ju på namnet vilka jävla loser. Har de inte typ bruna tröjor också?
Säkert jävla nollor. Hur som helst, då var det en intervju med alla de här. Och det var ju fler, det var ju baseball, hockey, NFL, all sån skit liksom. Och då var det lite citat där som jag tycker är både hjälper och inte. En som jag tyckte var ganska intressant, det var en kille som följde något dåligt baseballlag. Och som sa så här: om du är den typen av person som vill vara ett fan av det bästa laget, kör då. Men du kommer inte få samma tillfredsställelse som ett livslångt fan som är med om både uppgång och motgång. Och där, det kanske vi kan hitta tröst i att om vi hejade på ett lag som bara gick bra, typ Bayern München eller någon sån skit, då hade vi inte fått upplevt uppgången sen. För det kommer ju gå bättre. Jag säger inte att det kommer gå bra, men det kommer gå bättre för Arsenal. Och då kanske den glädjen kommer att förstärkas av att det har gått så dåligt.
Ja, men det här är ju lite, eller det tassar ju mot det som jag hade som spaning för några veckor sedan. Att så här, att vi borde kanske försöka embracea rövigheten bara. Fast jag tog det ett steg längre då, att vi ska vara liksom glada att det går dåligt för att det är mysigare. Mm. Men det finns ju verkligen något i att, alltså en självgodhet man kan känna i att vara en sån supporter som stöttar ett lag när det går dåligt liksom. Ja. Nu kan inte vi kanske ta åt oss den själv. Vi är inte alltid så stöttade.
Nej, verkligen inte. Vi hotar ju folk till livet. Alltså stämningen är, vi ska ju återkomma till det, men stämningen i vårt live-rum när Chaka gjorde det där, det var ju, vi sa ju så fruktansvärda saker av oss och av våra tittare också.
Ja, men han får också skilja sig. Alltså jag tycker man kan stötta sitt lag i med och motgång, men man behöver inte stötta Granit Xhaka i med och motgång, för han är ju en idiot.
Ja.
Men ja. men verkligen, det här kan jag ändå köpa. Alltså att det kommer bli, det såg i och för sig en Arsenal-supporter som skrev, och då blev jag ju rasande, någon som skrev: håll ut, det kommer bli bättre, men det kommer bli ännu sämre först typ. Och jag bara, men varför då håll ut? Vad menar du ens med det?
Ja, exakt, och på vilket sätt är det en tröst att det kommer bli ännu sämre först?
Ja, och är han säker på det? Vi ligger liksom 15:e plats, så alltså.
Ja, för det
eller något. Alltså det är inte alls säkert att det kommer bli sämre först. Vad är det? Det måste väl, det kan ju knappt bli sämre än det.
Nej, men för det intressanta var ju så här att senare artikeln, så var det alltså samma artikel med de här amerikanska sporttöntarna. Så var det en New York Mets. Och New York Mets är väl kända som de är jättedåliga. Eller de kanske är bra nu, jag vet inte. Men det är ju Yankees som är bra och Mets som är dåliga. Och då sa han så här: people go their whole lives without ever getting a championship. Och då kan jag tänka, ja, alltså såhär, det finns inget, alltså såhär, sport är inte som film. Det finns ingen dramaturgi. Alltså det kan ju vara så att Arsenal, det kan ju gå hela livet utan att Arsenal vinner ligan igen. Det har ju hänt massa sportar.
Ja, men är man inte lurad där? Alltså att man tror att sport har dramaturgi. Eftersom sport har haft när, ibland när sport är som bäst, eller det som blir de snyggaste storiesen, så har ju sport i dramaturgi att ja, men killen från favellan som vinner skytteligan i VM eller vad det nu är. Ja.
Liverpool mot Milan i Champions-finalen när Gerard viftar på armarna och så vänder de faktiskt på ett helt sjukt sätt.
Ja, exakt. Ja. Och i och med att de där grejerna händer, så känns det som att man luras lite att tro att sport har dramaturgi. Ja. Att när ens lag går dåligt så spelar man ju snarare upp i sitt undermedvetna på något sätt hur man kommer stå på läktaren och laget kommer vända det, och sen bara ta 12 raka segrar och klara av det för att det är så filmiskt liksom. Men fotboll är ju inte filmisk. Fotboll är ju liksom Granit Xhaka som tar strypgrepp på Arsenal som förlorar hemma mot Burnley.
Ja, för varje liksom att för varje ögonblick där Henri kommer in i sin comeback och gör mål mot Leeds, för varje sånt så finns det ju liksom bara det här, ja, det blev 0-1 mot Burnley. Alltså det, och de kommer ingen ihåg. Ingen skriver texter om dem 10 år senare.
Nej, men Arsenal, alltså Henri-exemplet är ju väldigt, väldigt bra. För det är ju extremt dramaturgiskt ju. Att hjälten kommer tillbaka och liksom näter i comebacken. Ja. Och Arsenal har väl säkert 3-4 sådana under ens livstid som är så här, säsonger eller händelser som känns dramaturgiskt snygga. Liksom. Ja. Att så här, Wenger går ut och säger att de ska bli invincible så alla bara garvar åt honom och sånt.
Ja, sen blir superdramaturgi.
Ja, exakt. Men jag tror att det är fotboll. Det är det som gör att man blir så liksom arg och nästan så här, att man verkligen kan koka på sitt lag på ett annat sätt än man gör på något annat, för att man förväntar sig den här jävla dramaturgin hela tiden, men den aldrig kommer.
Ja, men det är också de här, just med Arsenal har dramaturgin varit så perfekt att så här, vi har varit strykpojkar hela tiden, men nu vänder det liksom. Och när den vändningen inte kommer, den aldrig kommer,
men
så kör man sig snuffat.
Undrar om jag tror ännu mer på dramaturgin än vanliga. Att det är kanske därför som jag gillar talanger så mycket och så också.
Ja, för att det är också en fin dramaturgi. Det var ju den, United har ju en egen version av den dramaturgin. Att ingen trodde på de här jävla Class of 92 eller vad fan det var. Mm. Och så gick de in och...
Ja, men för talanger är ju den nästan... För den dramaturgin är så uppmålad av media och spel och sånt också. Att såhär, du vet, värva en ung spelare som sen man utvecklar till en världsstjärna. Alltså den dramaturgin är ju så fruktansvärt tydlig liksom på något sätt.
Ja, exakt. Och det har också varit med Arsenals grej, så har det ju varit i alla fall under Wengers tid att såhär, spelare kommer från lite mindre spektakulära ställen. Alltså såhär, Henri var liksom en misslyckad ytter i Juventus. Ljungberg spelade i liksom Halmstad. Alltså, och så bara, oj, de var visst bäst i världen. De behövde bara en bra tränare.
Exakt, men ska vi, fan vad kul. Ska vi inte till nästa vecka sammanfatta? Du får komma hit med typ topp 5 kanske gånger det har varit riktigt snygg dramaturgi i Arsenal. Ja. Och så kan jag försöka förbereda en sån topp 5 som hade kunnat bli riktigt snygg dramaturgi men inte satt tyvärr.
Ja, den är bra.
För att det känns som, det är väl kanske igen som varje avsnitt för att man själv håller på Arsenal, det måste man ju förtydliga, men att jag har känslan av att det är ofta dramaturgin inte sitter
i Arsenal. Och så är det säkert att, för de flesta lagen liksom. Det finns säkert så här 1000 Newcastle stories där man tänker att nu det här liksom är så perfekt, det här måste hända, och så händer det inte, och så tänker man aha.
Ja. Men fan, man måste sluta på vad som måste, man måste sluta tänka på vad som så här rimligtvis är nästa steg, för att så var det också i den här Burnley matchen nu, för jag, innan Xhaka tar strypgrepp där i matchen, så känns det ju som att vi båda fick en bild av att så här vänder säsongen. Liksom. Ja. För att det såg bättre ut på länge. Nu i efterhand så hade vi liksom ett skott på mål. Men det började liksom tryckas på framåt och liksom så här, attackbölja på ett sätt som inte gjort på länge. Mycket för att Burnley stod och försvarade sig, men ändå...
Nej, men alltså jag vill utan använda överord. Jag tycker att den här sekvensen innan käkar jag blir utvisad. Låt oss säga att det kanske är 10 minuter max i och för sig. Men 10 minuter säger vi. Det är det bästa anfallsspelet Arsenal har spelat i ligan den här säsongen. Kanske då kombinerat med Fulham i slutet där. Men jag tyckte verkligen, och det säger inte att det liksom var, det var inte så här Liverpool City-klass, det säger jag inte. Men vi har blivit ganska svältfödda på det.
Ja, men exakt. Och då tycker jag vi båda, mest jag, men också vi båda i sändning började så här, nästa mål upp att så här, ja men här är ju såklart vändpunkten. Ja. Nu det är Burnley, det är ett skitlag, vi kommer vinna med typ 3, vi får in 3, det blir 3-0, ja. Och sen så är vi ju på något sätt igång igen, och det är klart att vi då kan slå Southampton hemma och allt vad det är liksom. Men alltså det, man hann ju ha den känslan i 2 minuter innan helt plötsligt spelet stannar för att Xhaka överfaller en Burnley-spelare bara från ingenstans.
Ja, ja.
Nej, det... och då känner man bara att dramaturgi finns inte.
Ja, nej. Verkligen. Eller så är det... Man kan ju se det på ett annat sätt, tyvärr. Och det är ju att det är dramaturgiskt... Det är dramaturgiskt perfekt, fast på ett omvänt sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, just det. Klubb i förfall, dramaturgi.
Ja, men också att det är så här... Alla väntar sig en grej och så händer en annan. Alltså du har inte sett någon film någon gång. Så du har liksom inte sett The Usual Suspects och Sjätte sinnet och alla de kända liksom twist-filmerna. Men som twist betraktat så är det ju... Det finns en dramaturgisk perfektion i det också.
Ja, det är faktiskt sant. Det är bara inte den dramaturgin man själv
var ute efter. Var inte den vi efterfrågade i livesändningen. Att så bara, fan, vi skulle behöva att Granit Xhaka efterbliven nu, så skulle det bli en perfekt Arsenal-upplevelse.
Men såg du också att som alla delade så här Xhakas kommentarer innan matchen, för det är ju också vändningsdramaturgin väldigt snygg.
Nej, vad sa han?
Ja, men han gick ut och höll någon slags brandtal om att nu handlar det om att vara ett professionellt lag som tillsammans jobbar hårt för att vända det här typ och bla 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 i matchprogrammet inför matchen. Det bygger ju för sig ännu mer den twist-dramaturgin.
Ja, men det där är verkligen, så här, typiskt folk som... Jag kommer när Xhaka kom till Arsenal. Mm. Så var en av de saker som var mest hypad som folk hade sett i Bundesliga, det var att han hade liksom pondus och humör. Och det sågs ju som en skön injektion i Arsenal som hade ganska så här svaga, mesiga psyken överlag. Liksom. Problemet är ju liksom, och det upplever jag är problem med ganska många av dem som säger sig ha en liksom ryggrad och attityd. Det är att den så ofta bara leder till sån här skit. Alltså att ha humör som du inte kan tygla är inte värt någonting om det slutar med att du hela tiden bara sparkar ner folk eller brottar med folk.
Nej, alltså han är ju... Nej, men han är ju ett liksom förvuxet 12-årigt barn som inte kan hantera att bli arg. Det syns ju.
Ja.
Alltså han ser ut som alla killar som var farliga i skolan eller liksom, ja. Alltså sånt, du vet, att man hade jumpa och helt plötsligt bara blev det liksom slags.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
En sån kille är ju Xhaka.
Ja, och också, vi pratar ju inte om den här situationen, men bara liksom, han gör ner Westwood, det är ett solklart gult kort. Och det är ju det är ingen speciellt snygg tackling. Det är inte rött, men det är ju gult. Det är det bara.
Ja, och, väldigt ful.
Ja, den är ful. Och att att det inte liksom kunna liksom förstå. För Chuck hade blivit lika arg om det var hans, om det var han som blev tacklad av Westwood i en liknande sekvens fast på andra sidan plan. Att liksom inte bara så här ha omvärldskollen som man fattar, oh shit, här gick jag lite långt, jag bara går härifrån liksom. Du vet det här klassiska, sätta upp handen, bara oh, sorry, hej, och så bara gå därifrån. Ja. Att istället liksom så här ta striden typ som att varför är du på mig för? Jag gjorde rätt. Det är liksom, det är så dålig, fotbollskoll. Det är så dålig fotbollskunskap bara på den mannen.
Ja, verkligen. Men jag vet, alltså, men han är, fy fan, det här ju var, nu är det ju för sig bara typ 2 veckor sedan, men jag tänkte säga så liksom första gången sen Pepes röda mot Leeds. Mm. men det var ju också nyss, men alltså att jag bara kände så här, alltså att, alltså jag blir så arg på Xhaka att jag vet inte vart jag skulle ta vägen i sen. Alltså nu är jag ju inte Xhaka, så jag kunde ju, man kan ju tygla det, man sitter ju där och säger saker bara.
Du tog inte stryk på mig, tack och lov.
Nej, men hade jag varit Xhaka som såg Xhaka göra det där, hade ju du varit död vid det här. Ja. Alltså fy fan vad jag började koka på den idioten, alltså. Ja.
Och sen kommer Lenny, han gör det liksom inte av ilska, han gör det bara för att han är klumpig, men det är ändå så,
han ska också ha rätt,
men det är så sinnessjukt agerat.
Ja, för ska vi säga att nästa grej som hände, eller nästa, men det var, eller typ en kvart senare, så vart liksom var koll på potentiellt rött kort igen, eftersom de, Burnley hade en hörna och Elneny slog någon i ansiktet. Ja. Men det var ju bara för att han så pupillen är så jävla klumpig bara.
Ja, man såg att han inte fattade riktigt vad han gjorde. Och det var nog därför han urskuldade sig efter och sa så här, men vi har inte gjort någonting. För att han är inte medveten om vad som händer. Han har liksom en hunds IQ, så han liksom glömt bort det som hände precis nu.
Ja, tror verkligen det är så. Jag vet typ inte vad man ska säga, för att efter Xhakas röda kort så är det ju bara en skitmatch liksom. Alltså all luft går ju ur alla där. De kör några inzoomningar på Aubameyang där han verkligen ser ut att vara nära och falla i tårar för att han mår så dåligt nu. Ja. Alltså det var så jävla deppigt.
Ja, alltså det var länge sedan jag såg en spelare bära sina känslor på utsidan på det där sättet.
Alltså men nu har ju vi Southampton hemma, och sen Everton borta, och sen Chelsea hemma, och sen Brighton borta. Det är ju typ potentiellt 4 förluster i rad till. Alltså det här kan ju bli en större sjunkning än man trodde, alltså.
Ja, alltså det är nästan som man vill ta in Pontus Wijnemo och få honom att prata om hur han kände när Liverpool var som sämst under Roy Hodgson.
Ja, för det pratade vi ju lite om med chatten också. Jag tror det var förra gången vi sände. Men att det är faktiskt inte så länge sedan Liverpool var det liksom skämtlaget som vi har blivit nu.
Ja.
Och de är ändå hur bra som helst nu. Men var de riktigt på den här, alltså nu är det så här, vad fan, det är ju potentiell bottenstrid på riktigt nu. Man måste ju ta in det.
Jag är inte riktigt där än. Jag kan inte ta in det. Jag kan liksom inte tro att det här är normen för Arsenal kommer spela. Alltså det kommer vara så här dåligt. Jag tänker ändå att det går lite i cykler. Det kan inte gå så här dåligt resten av säsongen.
Nej, men eller känslan man har inombords är ju hela tiden så här, du vet, man kollar fortfarande så här, bra Spurs och de tappar poäng. Om vi bara börjar vinna lite nu, har vi fan chans på topp 5. Men så det är klart. Alltså varför ska vi bli glada när liksom Tottenham tappar poäng nu? Det spelar inte oss någon roll.
Ja, såklart.
Alltså vi ska på riktigt bli glada om Brighton tappar poäng.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Alltså, apropå det här med Liverpool. De hade ju, deras vändning kom ju till av 2 saker. Dels Klopp såklart. Mm. Och sen deras sportchef Michael Edwards, som är väl något, någon form av geni. Mm. Edo gick ut, sportchefen då, Edo, technical director i Arsenal, han gick ut efter matchen, han kände sig tvungen och gjorde lite intervjuer och snackade lite. Och jag vill, ska läsa upp ett citat här, så ska vi se om du känner förtroende för den mannen, om du håller med om hans verklighetsbeskrivning. Och det här är alltså efter förlusten mot Burnley. I can see a big, big, big and beautiful future. It's very strange to say that in this moment, but I have to be fair. That's the way I see the photo. Det är märkligt uttryckt. Det är så jag ser fotot.
Ja. Ja, ja.
Sen, I know asking for patience for Arsenal is very strange because everyone has said that for long, long periods. Ja, så är det. Det enda folk har sagt. I 15 år har folk sagt, var tålmodig.
Ja, men det här jag såg supportrar som skrev om det också. Det var faktiskt någon i vår chatt också som var inne på det. Men att så här, att folk var så här, ge Arteta 5 år så är vi ostoppbara typ. Och jag bara, vart ser ni, vad är det för tendensen? Eller liksom exakt vad är det som ska göra det här laget ostoppbart? För jag ser det verkligen inte själv. Det kanske är att jag inte har fotbollsöga då. Men jag ser ju ett jättedåligt lag. Alltså det är ju inga bra tendenser överhuvudtaget.
Det här är också kul. Edo. I'm here today to give you guys the word that everything is fine internally, but the results aren't coming. But I think we're going to change it very soon. Alltså, vad spelar det för roll att det är liksom god stämning internt? Alltså det är så här, visst vi har hört lite snack om typ slagsmål med Ceballos och bla bla. Men det är ju liksom skitsamma. Alltså Arsenal har ju aldrig...
Ja, alltså, jag blir bara arg när han säger att det är bra. Jag skit väl i det. Det ska väl vara dålig stämning internt nu.
Ja, och grejen är väl också att Arsenal har väl alltid haft ganska bra stämning internt. Men det är ändå inte lätt någonstans.
Nej, alltså,
det
har
varit ganska få rapporter om liksom, konflikter och sånt. Det har varit lite människor som inte går upp till Bentner hade varit i år. Men överhuvudtaget så har det varit... alltså, Det är sällan jag känt så här, oh shit, nu är det inbördeskrig, nu är det massa falanger, nu är det panik. Utan oftast har det varit ganska harmoniskt, och det säger ju även ex-spelare.
Ja, men så här, du och jag i början av säsongen var ju väldigt liksom Arteta-positiva. Ja. För att man såg liksom tendenser på saker, det fina, vi tror på tendenser ju.
Fina tendenser, men, som jag brukar säga.
Ja, verkligen. Men då var det ju liksom, ja, men vi försvarar bättre än på länge. Det ska bara lossna lite framåt och bla bla bla. Men ser du liksom någonting som talar för att något skulle vara på väg åt ett bra håll liksom? För jag fattar inte de som vill ha tålamod nu. Men vad? Alltså det är ju ingenting.
Nej, det enda jag ser som positivt med Arteta, det är att han verkar ha probleminsikt. För det finns ju vissa managers som kör på samma sätt som alltid. Utan att verkar fatta att det inte fungerar. De är så envisa som de tänker att det kommer lösa sig. Och så att Teta ser jag en tränare som känner så här att shit, ingenting går. Och det är därför han försöker så mycket olika grejer liksom. Och hans senaste experiment nu då är ju att testa Laka igen och få honom lite längre bak och Aubameyang framför. Ingen kan ju säga att vi inte har testat olika elvor och spelsystem. För det har han ju verkligen.
Nej, verkligen.
Så det jag ser som positivt, att här är en tränare som är ganska flexibel på något sätt. Och är liksom medveten om vad det är som är problemet. Han fattar vad det är som är problemet. Och han försöker fixa det. Sen om han kommer fixa det, det är ju en helt annan grej. För att krisinsikt är bara första steget. Sen ska ju man också lösa problemen.
Hur bra tränare blir man nödvändigtvis av att gå bakom Pep Guardiola? Tänkte jag häromdagen. Alltså att så här... City vinner ju liksom varje match. Har Pep någon så här... Jag vet inte. Telepat... Alltså kan han överföra sitt tränarskap till sin andra tränare? Eller är det bara att man... trodde för mycket om Arteta för att han hade varit där typ.
Jag vet, det var väl liksom en kombination av att jag har haft den här grejen att alltså en mittfältare som spelat som balansspelare, de blir de bästa tränarna. Och det utgår ju bara typ från... men Wenger var ju mittfältare. Pep var mittfältare. Simeone var mittfältare. Alltså jag har alltid tänkt att de blir bäst. Sen Ferguson var i anfallet i och för sig. Men du fattar vad jag menar. Jag tänker att från den positionen har du bäst överblick av spelet. Du fattar både offensivt och... Du fattar både offensiven och defensiven. Och sen hade vi ju Arteta att... Han kände som en ledare istället när han var i Arsenal som spelare. Och sen hade vi också Pep-grejen. Så det var väl de tre grejerna som... Och sen att han är snygg, tror jag också. Man ska vara ärlig med sig själv. Det bidrar lite att han... Det ser ju rätt ut när han står där. Även när det går dåligt så ser det ju rätt ut.
Ja, han ser ut som att han har något på gång. Ja.
Vissa tränare... Vi pratade om Sean Dyche under sändningen. Det ser ju inte rätt ut.
Nej, det är verkligen inte. Han ser ut som att han ska... Jag vet inte. Absolut inte vara fotbollsfan.
Jag tar upp en sprucken flaska och börjar vifta den i ansiktet på folk. Så ser han nu.
Ja, det gör han faktiskt. Men jag vet inte. Ja.
Nej, jag ser inte heller så mycket tendenser just nu. Men samtidigt...
Alltså det man såg den här matchen var ju bara alltså... Dels en första halvlek med 200 försök till inlägg som alla var dåliga. Ja. Och 6, tror jag, korta hörner som bara ledde till inspark. Ett helt obefintligt liksom, centralt anfallsspel överhuvudtaget. Det var panik så fort de har bollen centralt. Ja. Auba som är superdeprimerad och inte vill spela. Lacka som... Ja, det är okej, men fumla runt och klumpa
och
sig.
Och är för långsam, liksom. Det var väl det vi var inne på. Alltså
ja,
att,
väldigt långsam.
Alltså han har aldrig kanske varit världens snabbaste, men nu det är som att han har tappat 30% i speed.
Ja, och uppspelen var liksom, de spelade runt lite backlinjen, sen till slut tjongar holding utan till inkast. Det var så jävla uselt. Jag väldigt svårt att se att vi vinner mot Southampton hemma imorgon.
Ja.
Och jag har extremt svårt att se att vi vinner mot Everton borta eller Chelsea. Ja. Efter det. I alla fall. Och så där är ju City också, men det är ju i Carabao Cup och den skiter jag fullständigt i. Men liksom, jag vet inte, det känns inte som det finns så jävla mycket ljusning nu, va?
Nej, alltså jag tror du skulle snacka om kidsen där. För att du är ju mer av en kids aficionado än vad jag är.
Ja, men nu får de ju inte spela här, så det spelar ingen roll.
Nej, men nu kommer han ju slänga in kids bara för att blidka alla människor som skriker om Nelson. Jag såg att Ian Wright också var ute med det där. Play the kids. Yo, Willem.
Alltså Nelson är väl fan 24 typ.
Varje gång du nämner dem så blir de äldre och äldre.
Ja, men alltså, han är ju för fan typ lika gammal som jag. Vi är ju inte talanger längre. Släpp Reece Nelson. Ja,
men det är säkert det han kommer göra. Och jag minns ju bara, alltså, när Ljungberg slår in kids, blev inte jättebra.
Ja, jag ska säga att jag vet ju att Reece Nelson är 21 typ. han är inte lika gammal som mig. Bara för att om någon hade skrivit ett meddelande, hade jag fått ett meddelande där det stod så här: Reece Nelson är inte alls 24, han 21, då hade jag börjat koka ännu mer.
Då hade du tagit strykgrepp på den personen.
Men det är väl klart, det hade varit kul att få se lite talanger och sådär, men jag vet inte om, alltså, de talangerna är inte tillräckligt bra nu för att lösa något. Alltså, Reece Nelson i och för sig har ju varit inne på att jag tycker ändå han ser ut som han vill någonting när han spelar, till skillnad från alla. Viljan har haft ett skott på mål sedan han kom till oss, vet du va?
Ja, nej, men han är, men jag har ju sagt det gång på gång. Alltså det han kan, det, liksom, vad heter de jävla NFL-människorna som man bara tar in för att de ska liksom slå bollen i det här jävla, mellan de här fina pinnarna?
Aldrig har det varit så snett ute som när du frågar mig om NFL. Jag vet väl ingenting om amerikansk fotboll.
Ja, men de heter typ place kickers, någon sån där skit. Alltså, men du vet vilken sorts position jag menar, eller vilken sorts spelare jag menar.
Jag förstår vilken sorts spelare jag menar.
Det sjuka är ju att de är ju verkligen inte... Jag såg en av dem, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var riktigt jävla nörd. Han är en sån här, du vet, så här latinonörd med stora glasögon. Smal som satan. Men ändå är typ NFLs bästa spelare, för han är så jävla bra på just det där momentet. Och han får ju bara kliva in för det. Hur som helst, det är som man vill ha William. Eller vill man ens det? För nu, den här matchen var inte ens hörnor spelat bra. Men han är ju någon form av deadball-specialist.
Ja, men vi måste ju ta upp den absolut deppigaste statistiken kanske genom fotbollshistorien.
Ja, när du skickade inte mig så blev jag faktiskt bedrövad. Den är otrolig.
Det är någon som räknat ut så här, hur mycket procent av Aubameyangs liksom skottförsök som är på nick. Ja. Och det är så 2017-18, alltså i början i Arsenal, så hade han 3,2% av sina skott var nick. 2018-19 var det 6,4%. Mm. 2019-20 höll det sig samma med Emery ungefär, alltså 6,5% var det på då. Och sen Arteta tog över hade han först förra säsongen 13% av alla sina avslut på nick. Och den här säsongen har han alltså 20,8% av alla sina avslut på nick. Han kan ju inte ens nicka. Vad är det här för...
Ironin är att sen att han gör självmål på nick, vilket är ännu ett avslut på mål.
Jo, men alltså, vänta, vi värvade alltså en av världens absolut bästa strikers, för det måste man... Jag menar inte just nu, för hans form är inte så nu, men det fattar alla.
Men ingen kan bestrida det du säger. Det är fakta att han har varit det. Att han har varit det fram till den här säsongen. Så det är, ja, fortsätt.
Ja, men vi värvar en av världens absolut bästa strikers. Och gradvis försöker omvandla honom till en sämre Chris Wood. Ja. Det är så deppigt att jag vet inte vart... Alltså vad hade liksom Emery och Arteta och Ljungberg gjort med typ Messi? Spelat honom som vänsterback och gått in i någon så här Catenaccio-spel? Eller alltså, hur kan vi värva någon som är så bra och förstöra den?
Nej, det är det som är så deppigt. Men jag tycker också så här att de siffrorna, även om man kopplar bort Aubameyang i dem, så är det en indikator på att, och det har vi pratat om så mycket, att vårt anfallsspel numera bara består ut på en kant och sen ett inlägg.
Ja, men vad är poäng? Vi har ingen som kan nicka.
Nej,
jag vet.
Men jag tror ju, och det tyckte jag också upplevde, när Wenger-lagen spelade som sämst, då har jag så jävla tydlig minnesbild av att det är ut till Sagna som slår något jävla inlägg, in till, ja, kanske Van Persie, som står där omgiven av 5 fyrtorn, chanslös, poänglöst. Och så blir det ingenting.
Ja, alltså, så här, ja, men, det är liksom... jag menar, jag förstår det inte, för att alltså, det måste väl vara att Arteta har sagt till spelarna att vi ska spela längs kanter och hitta inlägg.
Nej, jag tror inte. Jag tror att det är liksom, jag tror att Arteta vill att vi ska spela som vi gjorde 10 minuterna innan Xhaka fick röda kortet, men att spelet på kanterna är liksom det desperata, idélösa lagens enda utväg liksom. Alltså att man så här, vi kommer inte fram på något annat ställe. Ja, men då kör vi på det sättet, för att det är liksom det lättast möjliga. Det är som att du på en scen märker att det här clever materialet inte funkar, så du liksom, du börjar liksom kasta ur dig, du börjar liksom höja rösten, du behöver använda de här enkla knepen, skrika, alltså, just det. Allt det där liksom.
Just det, jag drar något riktigt smart skämt. Ja. Och så funkar inte det. Men vad gör jag då? Jag alltså vrålar imitationer kanske.
Ja, du kör någon form av, du imiterar Robert Gustafsson som imiterar någon annan liksom. Det lägsta möjliga liksom.
Ja, men ska vi spela upp hur ett sånt stand-up-gig kan se ut då? Att, då måste jag ha ett riktigt smart skämt. Kan du ge mig något riktigt smart skämt?
Det börjar med något satiriskt, va? Något politiskt. Trump. Har vi något smart satirskämt?
Ja, alltså Trump känns ju... Det är ju väldigt lite smart stand-up som handlar om Trump nu.
Okej, men vad har vi då?
Trump har ju varit 35 år. Liksom.
Lundin Oil. Carl Bildt.
Men märklig referens Carl, 2020.
Carl Bildt. Nu googlar jag Carl Bildt skämt Lundin Oil här. Ser man har något som du bara kan sno. Etiopien.
Smart stand-up.
Du googlar smart stand-up nu. Nej, vi ska säga Tage Danielssons bästa skämt. Tage Danielssons citat. Han höll på så jävla länge, så jag kan inte med Tage Danielsson.
Ja, men det, han har...
Här!
Han är en klurig.
Den här tar du. De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet de det? Då är ju Sverige täckt av snö.
Ja, exakt. Okej, jag testar det skämtet. Det funkar inte alls. Mm. Och då, så det här är alltså stand-up.
Jag fattar inte. Man kan väl, nej, ska... kan väl då säga...
Ja, men det här är alltså stand-up. I Arsenal. Så som Arsenal spelar fotboll 2020, ja. Så kör jag stand-up nu.
Ska jag vara publiken? Jag vill ändå vara med.
Ja, jo, men du kan vara publiken då. Okej, då ska du ändå vara positiv när jag säger så här hej och sånt. För att folk trodde ju på Arsenal.
Ja, folk trodde på Arsenal.
Exakt. Så. Okej. Hallå Emirates. Kul att vara här. Mår ni bra?
Jag tror verkligen på dig. Du är vår framtid. Du är komikens framtid. Yeah.
Jag tänkte på det. De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet de det? Då är ju Sverige täckt av snö.
Vad är det här? Vi trodde så mycket på dig.
Jag kommer från Dalarna.
Där, den december.
Skåne. Örebro.
Det här går inte. Vad är tendenserna?
Nu är det svårt för podden att se, för nu springer jag då och tar strypgrepp på någon i publiken.
Jonas Strandberg som står där. Som bara dricker te.
Men ja, exakt så är det att se Arsenal spela fotboll i stand-up-version. Ja.
Verkligen.
Ska vi säga att det lilla ljuset i alla fall, för jag tänker att vi ska runda av nu. Men det lilla ljuset som finns är ju att vi i alla fall har börjat livesända matcherna, och då får man i alla fall hänga med lite folk och ha det kul liksom.
Ja, hyfsat kul. Samtidigt som att man ska ju vara öppen med att vi sitter ju inte där och försöker liksom skoja bort det, utan vi var ju genuint deppiga under sändningen, och jag nästan fick en blackout där jag inte pratade i 5 minuter. Men det får man fan ta om man kollar på vår livestreaming, att det går ju dåligt, då är vi såna.
Ja, chatten håller ju igång det då, medan vi sitter och deppar. Ja. Så det var ju otroligt kul att de började hashtag skriv som Marcus Tapper där.
Jag tycker nästan det är en framtida tävling där folk ska tävla, skicka in sina bästa fejkade Marcus Tapper-krönikor, och så väljer vi den bästa som vinner då Kolla Mustafi merch.
Det var ju briljanta chattmeddelanden alltså. Det var ju då att under hela, alltså löpande inför, under och efter matchen, så skrev folk i chatten liksom korta krönikor så som jag hade skrivit om när jag var liksom 18, ja. Om jag var 18 just nu, vad hade jag skrivit då? Och de skrev ju liksom, de var ju mer Marcus Tapper än jag själv var.
Men jag hade en kompis som sa att den svåraste konsten av dem alla, det är att vara banal. Och det är fan, det är fan sant, att vara så banal som du var där när du var 18, utan att hitta rätt liksom tonträff så det inte blir överdrivet. Och det lyckades de med i chatten. Det var väldigt imponerande.
Också det här i hela språket, att liksom försöka skriva så här niva pampigt men absolut inte ha det i sig. Jag tyckte väldigt mycket om någon som skrev inför matchen att nu kan Arteta lyfta in i Arsenal skyarna.
Det betyder ju Vad betyder det?
Ja, det är väldigt roligt. Vi kör i alla fall imorgon mot Southampton. Kan ju bli värre än någonsin efter mitt usla, har det visat sig, Hassenhüttel-ställ.
Ja, du sa att han var värdelös. Det går ju bra med det.
Chatten fick det till att jag sa att han var värdelös.
Otroligt, de ligger 4 nu. 2 poäng bakom Spurs. Kan med seger imorgon gå upp i ligaledning.
Det är ju i och för sig, alltså det är ju det positiva i skiten är att när vi förlorar kan ju Spurs hamna bakom Southampton. Vilken jävla skitsäsong de gör.
Ja, det sjuka nu är att säkert, jag tror att Spurs är glada att Southampton har oss, för de räknar med att det är 3 säkra poäng för Southampton. Det är det tragiska.
Ja, Spurs måste sluta liksom ha komplex gentemot oss nu. Vi är inget hot.
Du, jag tror förresten att jag hatar Tarje Danielsson. Kan vi avsluta med? När jag googlar på hans skämt, alltså han var ju sämst. Lyssna på det här. Hatar det här. Det är en sak jag uppskattar hos små barn. De går inte runt och visar fotografier på sina föräldrar.
Men är det Kringland som brukar säga det, va? Att det elakaste man liksom kan göra mot sin pappa är att ge honom en samlingsbox med allt som Hasse och Tage gjorde, för att då kommer de inse att det är så himla mycket skit. Och det finns verkligen något i det. Om man läser, alltså det finns ju kanske 6 riktigt bra grejer, men de gjorde ju också 500-600 program.
Ja, de hade så enorm produktion. De skete ur sig.
Folk talar om att paradislandet flödar av mjölk och honung, men vem skulle vilja klaffsa omkring i en sån smörja?
Alltså, är det på riktigt att är det ens ett skämt? ska vi bli med att vi har 2 ställningstaganden, och det är att Nordkorea är bäst och Tage Danielsson är sämst. De mest icke-PK man kan ta i Sverige, känns som.
Ja, det tror jag. Här är vi ensam podd.
Aj, aj, aj. Ska vi runda av då, så att vi inte trampar ännu fler klaver här?
Ja, det är roligt att i Tages bästa citat så står det först den du sa. Det är en sak jag uppskattar med barn och går inte runt och visar fotografi på sina föräldrar. Sen under står den också bara som ett danscitat. Danting, jej, c'est la prise pour hos små barn. Det går icke runt och visar fotografi av deras föräldrar.
Den är lite roligare på danska, det ska ju sägas.
Ja, det... fy fan, vad dumt alltså.
Ja. Okej. Tack så mycket för att ni lyssnar. Det här var ett terapeutiskt avsnitt, hoppas vi. Och kolla på vår livesändning då i morgon kväll blir.
Ja, Twitch kollar man på. Det är lätt. Det är bara gå in på twitch.tv och se att jag eller kanalen heter Marcus Tapper med ett S efter. Marcus Tappers.
Yeah.
Så ses vi där imorgon.
Oh, kul. Förlåt det, Jesper. Jag menar inte det. Jag menar att det blir kul. Nu kör vi. Ge oss en tendens. Ja. Ge oss tendens.
Verkligen. Ha det bäst.
Hej då.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.